Hej och välkomna till avsnitt 841 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 2 juni 2019 så inleder USAs president Donald Trump sitt första statsbesök till Storbritannien. Planen var att ett sådant besök skulle äga rum redan i januari 2018, men det avbokades från brittiskt håll efter att Donald Trump hade retweetat en islamkritisk tweet från det extremistnationaliststämplade partiet Britain First. Trump gjorde ändå ett kort stopp i Storbritannien förra sommaren, men denna gång är det ett riktigt statsbesök. Men även vid detta tillfälle tycks islam och massinvandring toppa rubrikerna. Jag pratar här om den saken tillsammans med Pelle Zackrisson från Nyheter Idag. Varmt välkomna! Pelle Zackrisson, välkommen!
Tackar!
Vi ska prata lite grann om Donald Trump som nu är på väg idag till Storbritannien. Han ska besöka Storbritannien i 4 dagar och det är ett officiellt statsbesök. Och ja, det här besöket är inte hans första besök i Storbritannien, och hans tidigare besök och även försök till besök har blivit väldigt kontroversiella, och det är likadant i det här fallet. Men det har tagit en liten extra vändning med en tweet av någon helt annan, den här kända skådespelaren John Cleese då, som han twittrade den 29 maj att London är egentligen inte längre en engelsk stad, twittrade han. Och det var då en kritik då mot att han tyckte att London präglades av massinvandring och islamisering och liknande saker. Och den här tweeten har ju levt sitt eget liv. Men den här tweeten i alla fall, den kommer ungefär i anslutning till Trumps besök. Har du läst något om det här?
Jag har sett reaktioner på det här. Och att det har ju lett till en diskussion om vad är London idag? Det har kommit in diskussioner om hur London röstade under... Det har handlat allting om en islamisering av London till hur London röstade under Brexit-omröstningen. Mm. Så att det har blivit en enda tweet hur det kan generera en så otroligt stor diskussion. Och... jag såg någonstans att det diskuterades att men det finns inget nöjesliv i London längre. Det har ju skruvats till enorma proportioner av en enda tweet då, som John Cleese kom med. Mm. Men i grunden så handlar väl just om det han pekar på är det kulturellt brittiska upplever inte han längre finnas. Och var det någonting han skrev där om att han har pratat med utländska kompisar som säger att de håller med honom om att London inte längre är en brittisk stad. Mm. Minns jag fel då eller?
Nej, du har rätt. Precis, det stod i samma tweet där att hans vänner bekräftade samma sak, att London är inte längre en engelsk stad. Så att så skrev han, och han skrev också att han tyckte att det var rimligt att föredra somliga kulturer framför andra. Till exempel så föredrar jag kulturer som inte tolererar könsstympning, skrev han. Så där har vi nästan en ganska tydlig peak nästan mot vilka han menar och hur London har förändrats. Och ja, det här har ju blivit, det vart kritiserat som du sa såklart, och en av de som gick kort ut, det var Londons muslimske borgmästare Sadiq Khan, och han tweetade då att han sa så här att Londonbor helt enkelt vet att diversity är vår största styrka, alltså att mångfald är vår största styrka, säger man på svenska. Så att han gick emot såklart och John Cleese där. Men i alla fall, hela den här debatten om islamisering och islam, det sker ju ungefär nu samtidigt som Donald Trump är på väg till Storbritannien. Och jag tycker att det är intressant därför att när Donald Trump var tänkt att besöka Storbritannien 2018 så var det också en debatt om islam. Vi kan ju påminna om att Storbritannien och USA har ju en historiskt lång relation, speciellt efter andra världskriget, men även dessförinnan, där man har varit alltså vänner och tajt allierade. Och det är en relation som alla amerikanska presidenter och brittiska premiärminister har försökt upprätthålla. Så att i januari 2017 så blev Theresa May den första utländska statschefen att besöka Donald Trump när han nyss hade blivit president då. Och då inbjöd hon honom till ett statsbesök i Storbritannien. Men det här besöket var ju, Trump är väldigt kontroversiell i Storbritannien, precis som i hela Europa. Och Sadiq Khan var väldigt arg och väldigt många varit väldigt arga. Så att då nedgraderade man det här tänkta statsbesöket som skulle lägga rum i januari eller februari 2018 till ett mindre besök. Alltså inte ett fullt statsbesök utan ett mindre besök. Och sen så tog det ännu mer liv i den här kritiken när Donald Trump i november 2017 hade retweetat tre tweets av den här nationalistpartiet Britain First, och de hade då tweetat några islamkritiska videos som Trump hade retweetat, och det tyckte man i Storbritannien, det är helt oacceptabelt att USAs president retweetar Britain First och så. Och,
är det inte Britain, förresten, är inte Britain First vars partiledare, vad hon nu heter, jag har glömt bort namnet här, men jag är inte hon som har blivit bannad från Facebook.
Jo, jag tror det. Jag tror hon till och med dömts till fängelse eller något sånt där för hets mot folkgrupp eller liknande. Men i alla fall, det här ledde ju till mycket kritik då, och det gjorde att Donald Trump själv ställde in besöket. Han sa till slut att han skulle åka dit och inviga USAs nya ambassad i London och liknande, och han sa att nu skippar jag det här. Sen hade han lite andra anledningar, men han kände väl att stämningen var inte så god, så att det vart inställt. Sen besökte Trump ändå Storbritannien lite kort sommaren 2018, men sen dess har han inte varit där. Så att det här är hans första riktiga statsbesök då. Men det intressanta med det här då, det är att nu får han ju kritik igen då, nu när han är på väg. Och hela den här debatten om islam, den har kommit upp lite igen. Och Sadiq Khan, Londons borgmästare, han har skrivit en artikel där han återigen kritiserar alltså att Storbritannien välkomnar Donald Trump. Du har väl läst lite om det här du också, va? Alltså Sadiq Khans reaktion nu på det här besöket.
Ja, han skrev en artikel i Observer, och där har han ju då fördömt att man rullar ut den röda mattan för Donald Trump. Han skriver rubriken på den här opinionsartikeln eller debattartikeln, det är obrittiskt att rulla ut den röda mattan för Donald Trump, säger han. Och sen så använder han använder då referenser till Kim Jong-un och Vladimir Putin i den här texten. Och det är ju ett klassiskt knep att då associera till att associera till icke-demokratiska ledare. Och sen då börjar han prata om fascister i samma text. Och det är ju en, han pratar om ett växande globalt hot från extremister då. Han nämner Salvini i Italien och Orbán i Ungern och Le Pen i Frankrike och även Nigel Farage. Och han säger då att alla de här använder samma metoder som 1900-talets fascister. Så jag skulle kunna tänka mig, jag har inte letat på nätet efter någon reaktion från Nigel Farage, men det skulle vara väldigt intressant att läsa Nigel Farage. Nigel Farage får ibland lite grann här i Sverige som, det finns en bild i Sverige av honom som en antiintellektuell slugger, men han är ju allt annat än antiintellektuell, tvärtom väldigt begåvad, en begåvad man. Sen man inte gilla hans åsikter, men han är otroligt intellektuellt beläst och så vidare. Så han kommer garanterat att ge Sadiq Khan ett väldigt vasst svar på det här. Så det kommer jag se fram emot. Men Sadiq Khan gör alltså jämförelser mellan fascisternas metod på 1900-talet och de här nämnda politikerna.
Ja, och det säger ganska mycket tycker jag också. Det är också att prata om den här Sadiq Khan har ju gett godkännande till att man ska få en jättestor ballong av Donald Trump, alltså en jättebebis, Donald Trump som jättebebis, uppblåst, och låter den sväva över London helt enkelt när Donald Trump kommer. Och jag kan ju tycka att det är ganska okej, de får väl ha det om de vill, men alltså, ja, vad säger man? Det är ju inte ett varmt välkomnande direkt.
Nej, men jag kan inte tycker jag att det är ingenting som man ska lägga sig i politiskt om man vill ha en sån där, det är ju mer ur säkerhetsaspekter.
Jag håller med om det.
Ja, och i Stockholm hade man aldrig fått haft det. Om du tänker tillbaka på när George W. Bush var i Stockholm på besök och träffade Göran Persson, då spärrade man av Stockholms innerstad med flera hundra meters avstånd, vill jag minnas.
Det var nog Obama, Bush var i Göteborg.
Ja, okej. Ja, Obama. Och det gjorde man ju nu av säkerhetsskäl. Och några ballonger inom synligt håll skulle man inte haft då, ur ett säkerhetsperspektiv. Och likadant tror jag man skulle gjort, ja, men jag tänker att ballonger ska vara tillåtna ur ett yttrandefrihetsperspektiv, men ur ett säkerhetsperspektiv, om man bedömer det som en, liksom att det kan vara en bomb eller något sånt, ja, men då ska man ju inte tillåta det. Så att om man anser att det var säkert, självklart ska man tillåta det. Men då ska man tillåta det i alla andra riktningar, om man vill ha en profeten Mohammed eller vad det nu är.
Exakt, ja. Ja, precis, om det skulle komma någon delegation från Iran eller Saudiarabien eller någonting, det verkligen. Men jag tycker, vad det här visar lite grann, det är ändå den här, det har ju rått en slags Twitter, ingen av de här gillar varandra, Donald Trump gillar inte Sadiq Khan och Sadiq Khan gillar inte Donald Trump. Och när det var det här inställda besöket 2018 då, det som ställdes in, det jag berättade, då skrev Sadiq Khan på Twitter att många Londonbor anser att Trump ska inte välkomnas hit eftersom han är så splittrande och sådär. Och det verkar som att han till slut har hajat poängen när han då själv ställde in besöket. Så att Sadiq Khan har inte alls välkomnat Donald Trump. Och jag tycker att det här är intressant att just Sadiq Khan har sån hård ton mot Donald Trump. Därför att här i Sverige så har vi mångt och mycket hyllat Sadiq Khan. Och jag tänker speciellt på en artikel av Peter Wolodarski 2016 i Dagens Nyheter. Han är ju chefsredaktör där. Och han skrev en artikel om Sadiq Khan då, att Sadiq Khan blir den första muslimen som leder Storbritanniens huvudstad. Om Donald Trump får bestämma är Sadiq Khan inte välkommen att resa till USA. Londons borgmästare är ju muslim. Han är den typ av världsmedborgare som extremister av alla slag brukar hata. Till Donald Trumps USA är han, talade nog, inte välkommen att flyga. Så skrev alltså Peter Wolodarski. Och det här är ju, han blandar ihop två saker. Alltså han blandar ihop Trumps förbud, inreseförbud från 7 muslimska majoritetsländer, inte England. Och med liksom, alltså på något sätt att Trump skulle hata alla muslimer och vilja stoppa Sadiq Khan. Men sanningen är att det är tvärtom. Det är Sadiq Khan som har gjort allt för att stoppa Donald Trump. Så att det säger en del om svensk media också, eller hur?
Men det stämmer ju inte det Wolodarski skriver där, om du citerar honom korrekt.
Mm. Ja, jag citerar honom korrekt, ja.
Ja, men det stämmer ju inte.
Nej, det stämmer
inte. Det är ju faktamässigt fel.
Ja, det är det. Sadiq Khan kan resa till USA bäst han vill. Donald Trump kommer inte stoppa honom, liksom.
Nej.
Så, nej. Men det intressanta är ju att Sadiq Khan försöker stoppa Donald Trump. Men det är inte alls kontroversiellt, utan det kontroversiella det är tvärtom. Jag tycker att det, ja, det säger mycket om svensk media.
Ja, men det säger ju också någonting om... Det är svårt att föreställa sig att en svensk politiker aldrig så Trump-negativ som skulle vara. Säg att Daniel Heldén då, som företräder Miljöpartiet och är borgarråd där i Stockholm. Jag har svårt att se att om Donald Trump skulle komma till Sverige och möta regeringen och träffa Stefan Löfven. Jag har svårt att se att Daniel Heldén skulle gå ut och offentligt... säga att han inte är välkommen till Stockholm. Det finns liksom, och även om i den tidigare majoriteten när det var Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, svårt att se att till och med Feministiskt initiativ, att någon av deras företrädare skulle säga det. Det finns inte den kulturen i Sverige att man... Ja, möjligen Feministiskt initiativ då, men det är... Det är inte riktigt...
Svenskt?
Nej, det är inte riktigt svenskt alltså, att göra på det sättet. Och Sadiq Khan här, det är väldigt extremt, en väldigt extrem position att aktivt motarbeta och den långa relation som också har varit då mellan USA och Storbritannien. Det här kan ju du mycket mer än vad jag har. Och så just blir det ju sån bjärt kontrast till det här lyckade statsbesöket som det ändå verkar ha varit i Japan. Den starka allierade i öst. Och så ska man åka och träffa den av tradition starka allierade i väst. Man har två speciella relationer. Man har Japan, man har Storbritannien. Mm. Och Japan, där verkar det fungera bra, trots att det finns du vet, små grejer. Men man du vet, det här handels som du berättade om.
Ja.
Men så kommer man till Storbritannien och då har du en gigantisk liksom ett grus i maskineriet här. En borgmästare som aktivt verkar sabotera.
Och det intressanta med det är ju faktiskt att Theresa May gillar inte heller Donald Trump. Hon är ingen fan av Donald Trump, Theresa May. Och jag tror till och med att Joe Biden, han har gjort upp kampanjen ut till president, han sa att han hade blivit uppmanad av bland annat Theresa May att kandidera, alltså att utmana Donald Trump 2020. Så att Theresa May är ju ingen fan alls av Donald Trump. Men trots det så inbjöd hon Donald Trump till ett statsbesök, för hon förstår att USA och Storbritannien, vi har en unik relation, vi är båda bärare av det anglosaxiska arvet, vi är båda demokratiska allierade. Jag köpte några böcker av Winston Churchill, hans historieböcker, och han har en bok som heter De stora demokratierna, och det berättar han just om Storbritanniens roll, i synnerhet från 1800-talet och framåt, att stärka demokratiska institutioner världen över, inte bara England, och sen då USAs roll som de fick i synnerhet efter andra världskriget. Och jag menar, den här relationen, liksom Theresa May, hon kanske inte gillar Trump personligen, men hon fattar att den här relationen med USA, den är livsviktig. Vi har ett band som förenar oss. Och
det, men herregud, det här är ju fundamenta i diplomatiska relationer. Stefan Löfven, tror du att han är en överdrivet stor fan av Donald Trump? Nej. Tror du att han är en överdrivet stor fan av Vladimir Putin? Nej, det är han ju naturligtvis inte. Vi ska inte göra några jämförelser mellan Putin och Trump. Trump är demokratisk. Putin är, det är i bästa fall en semidemokrati i Ryssland.
Mm.
Men Löfven åker och gör ett, i mina ögon, väldigt bra statsbesök hos Donald Trump. Jag tror du och jag har pratat om det där.
Mm.
Och han gör ett besök hos Putin också. Och vad jag har förstått så var det var lyckat. Det var väl varken, det var i alla fall inte dåligt. Och det är besök som måste göras.
Så är det.
Och så att det där är inte någonting som, så när Theresa May gör det där så gör hon ju sitt jobb.
Verkligen. Och det är det som skiljer henne, det är dit jag vill komma, från Sadiq Khan, därför att han politiserar hela mycket mer än vad hon gör. Jag menar, hon gillar inte Trump, men hon fattar ändå att jag måste stå över mina personliga känslor. Medan Sadiq Khan, han går på hårt, Donald Trump är en idiot, han ska inte få komma hit. Och sen, jag menar, Donald Trump är väl lite likadan mot Sadiq Khan i alla fall. Men däremot så är han ju inte likadan mot Storbritannien och mot Theresa May, utan det är mer personligt mot just Sadiq Khan. Men jag tycker ändå att det är väldigt småsint och det är inte bra. Sen kan jag också tycka, om vi ska gå in på och börja avrunda lite grann, att det här är det minsta problemet man har i Storbritannien, jag menar att Donald Trump kommer på besök. Jag menar, Donald Trump, han har kritiserat, det är ju prat nu om islamism, vi nämnde John Cleese tweet och vi nämnde när Trump också hade kritiserat 2017 då, alltså vissa islamistgrejer och så, och att det finns en väldigt politisk korrekthet i Storbritannien. Men jag menar, islamism är jättestort i London och i Storbritannien i dess helhet. Det är ett väldigt islamiserat land, och speciellt London. Och jag menar, jag har följt den brittiska islamdebatten i säkert, ja, snart 20 års tid, snart. Och jag menar, det finns så många exempel. 2006, bara för att dra några exempel, efter de här Mohammed-karikatyrerna i Danmark, då var det en del muslimska extremister från Muhajirun, tror jag att den organisationen hette, som jag tror är förbjuden nu, och de stod i London och protesterade och ropade och gapade jihad in the name of Allah, ropade de, och så skrev de att may Osama bin Laden bomb you, och så säger de may they bomba i Danmark så att vi kan invadera landet och ta deras kvinnor som krigsbyten. Alltså, de ville liksom att Osama bin Laden skulle invadera Danmark så man kunde ta danska kvinnor som krigsbyten. Och det här var 2006, och det stod man och skrek då i London. Och jag menar, ja, det var ingen som reagerade på det riktigt. 2010 då kom påve Benediktus den 16:e till London, och då var det jättemånga katoliker där som jublade och viftade med Vatikanflaggor och engelska flaggor och applåderade och var glada så här. På andra sidan stod de här islamisterna, salafister, och skrek Pope Benedict USA Sharia is on the way, och när påven åkte förbi dem med sin Pope Mobile, som det kallas, påvemobilen där, eller bilen då, då ropade de burn burn Benedict, burn in hell, burn burn Benedict Burning Hell, ropade de. Så att det här är ju islamisterna i London, och det finns så många exempel. Jag menar, vi har ju till exempel det här området, nu har jag glömt det, som hade kopplingar till den här svenska jihadist-terroristen då. Det fanns något område i London där, jag har glömt namnet. Men det finns så många andra exempel. Jag menar, 2013 då hade vi den här brittiska soldaten Lee Rugby som blev mördad på öppen gata. Han var brittisk soldat och han blev mördad av två islamister på öppen gata som de sa att vi swear by the almighty Allah att vi kommer aldrig att sluta bekämpa er. Och sen har vi till exempel en annan person som kan nämnas från, jag tror att han var från London, som heter Abu Hamza. Och han var ganska känd, det var en sån här hatimam, hatpredikant som hade, han hade inga armar för de hade blivit bortsprängda i något så här terroriståt. Så att han hade krokar på armarna, alltså en riktig så här schablonbild av en liksom skurk och en lapp över ögat och sådär. Och han hade ju...
Hade han lapp över ögat?
Ja, jag tror att han hade det också faktiskt. Alltså han var schablonbilden av en sån här onding liksom. Och krokar istället för händer. Och han hade sån här hatpredikant. Då, som man skulle säga, där han pratar om att kufarer är ingenting värda, att om man hittar, man kan ta en kufar på gatan, alltså en otrogen, och sälja honom på marknaden eller döda honom och sådär. Och han vart sen utlämnad till USA, där USA är mycket hårdare än Storbritannien då, så att han, jag tror han sitter i livstidsfängelse i USA utan möjlighet till benådning.
Han hänger på en ställning i en supermaxfängelse.
Typ så, ja. Och sen har vi till exempel den här IS-böden Jihad John, alltså han som skar halsen av folk på YouTube för Islamiska staten då, som blev väldigt känd. Han var också från London. Så jag menar, London har oerhörda problem med islamism. Och att på något sätt, det är lite det. Det är sånt, Trump är ju klumpig såklart, men det är sånt Trump har försökt uppmärksamma. Det är sånt som John Cleese nu försökt uppmärksamma. Och brittiska politiker, Theresa May, men i synnerhet Sadiq Khan, de verkar blunda för det här i mångt och mycket.
Ja, Trump är ju inte nyansernas mästare direkt, men han talar direkt, det kan man väl ge honom. Jag skulle säga det om John Cleese ändå, det är ju ändå så, jag har en tumregel, det är att kändisar är aldrig, man ska aldrig ta kändisar som experter på politik eller någonting sånt. Så att om man tar den här tweeten av John Cleese, man ska inte överdriva värdet av det. Han är expert på komedi och han är en av de bästa komikerna genom tiderna, men han är fan inte expert på politik eller islamism, utan där är ju till exempel du mycket mer insatt. Va? Och det säger inte jag att han har rätt eller fel, men jag tror att det är viktigt att påminna sig om det. Att
absolut.
Det är, ja. Jag ville bara ha det sagt.
Ja, men du har helt rätt. Men det intressanta med sådana som han, det är ju ändå att de, alltså när kändisar ändå klär sådana saker i ord, så känner folk att wow, äntligen en känd person som står upp för oss. Och det är det han har gjort, att det är många som liksom kan säga att det här har vi också iakttagit men ingen lyssnar på oss. Och sen så har man en kändis då, det är det som gör det hela.
Ja, det är lite trist att det ska krävas det då.
Men, ja, exakt. Det där.
Jag förstår din poäng, men jag tycker ändå att det är viktigt att föra fram det, för det är lite av en käpphäst för mig då.
Verkligen, verkligen. Men om vi ska avrunda eller avsluta, och då kan man säga så här att Trumps besök är kontroversiellt, och det har blivit kontroversiellt inte minst för att Trump så ofta har kritiserat Sadiq Khan och kritiserat islamism då, som han tycker att britterna blundar inför. Men alltså, de har reella problem i Storbritannien som de inte riktigt har börjat se än. Alltså vi kan säga också att USA skiljer sig ju ganska mycket från Storbritannien här, genom att republikanerna i USA har ju en väldigt stark falang av islamkritiker. Det har man inte inom Tories. Det finns en viss mån inom UKIP och kanske, ja mest inom UKIP, de är så små nu, men alltså i Storbritannien har man inte hakat på det här riktigt än. Så att man ser inte problemen på samma sätt, och det är hög tid att öppna ögonen. Islamism är mycket mer problematiskt för England än ett statsbesök av Donald Trump. Så att vi kan väl avsluta så, tänker jag.
Jag vill göra ett litet tillägg, och jag skulle vilja att du som är expert på USA och USAs relationer till England kanske, eller Storbritannien, går in på det. Det här besöket då, vad är det man kommer prata om, tror du, och varför är det, just nu så är det ju Brexit-tider och så vidare, finns det något prat om frihandel och sådär, handelsavtal mellan, vad vill Donald Trump göra när han kommer dit?
Jag tror att han vill visa upp sig, alltså han vill visa att han är en statsman, han kommer ju träffa drottning Elizabeth, och han kommer såklart träffa premiärminister Theresa May, som är inne i en riktig lame duck-period nu, men hon kommer ju avgå om bara några, ja det är väl snart till och med, om är det 2 veckor eller någonting, sådär, så att jag menar, det händer ju väldigt mycket nu i Storbritannien, och Donald Trump är mest där för att visa upp sig och visa relationen, alltså att relationen är stark, och det är väl det som Theresa May vill visa upp också. Sen har han ju gjort en del uttalanden. Han har sagt att han stöder ett hardcore Brexit om det skulle vara så. Alltså ta inte vilken deal som helst med EU, har Donald Trump sagt. Och det är någonting som utan tvekan kommer att glädja Nigel Farage. Vi nämnde honom tidigare, men vi kan också påminna om att han leder Brexit Party, det som nu är Storbritanniens största politiska parti, 3 månader gammal typ. Så att ja, det kommer att vara, det är ett statsbesök där han framförallt får heder, äran då att ha ett statsbesök i Storbritannien, men det blir också säkert en del politiska uttalanden och sådana saker.
Tror du att han kommer träffa Farage?
Bra fråga, ingen aning, det vet jag faktiskt inte. Det är nog inte
säkert. Det blir ju jäkligt spännande att se, kommer han träffa Farage? Jag tror han kommer nog att träffa Boris Johnson, som han har uttalat sig positivt om. Men kommer han att träffa Nigel Farage? Det tror jag. Vi får ju se, det blir ju framtiden får utvisa. Men Donald Trump är ju en sån här som gillar att gå utanför boxen, och att träffa Nigel Farage som inte ens sitter i parlamentet då, gör han väl inte, va? Nej. Han sitter i EU-parlamentet.
Ja, precis. Ja, om han ens gör det, jag vet faktiskt inte längre. Men sak samma, det spelar ingen roll. Men han kommer förmodligen att, ja, jag vet inte. Men Boris Johnson i alla fall, det är ju också en kandidat som kommer att försöka efterträda Theresa May. Så att det skulle kanske vara mer intressant om man träffar honom. Men ja, vi får se helt enkelt. Ja.
Ja, det var bara det jag ville göra en liten extra utvikning till.
Ja, det var bra. Ja, men då har vi uppdaterat om det här. Så tack Pelle för samtalet.
Tack.
Det var avsnitt 841 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som jag driver ideellt, men som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.